I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Podplay.
Välkomna till Krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig Anna Jinghede och
framför dig din bästa parhäst Lena Ljungdahl. Oh.
Vad härligt det är att få podda liksom IRL, ja, tillsammans.
Vi sitter alltså, vi har byggt upp en poddstudio tillsammans. Vi är omringade av härliga textilier och duntäcken. Och du svettas så in i helvete.
Ja, det är blandade små textilier, ja, skulle man kunna säga.
För att vi, när det här sänds, så är vi kvar där vi är just nu. Vi, ja, är på ett oerhört härligt ställe, mm, och har mys och arbetsläger i dagarna 7.
Just det. Det kan ju låta som en väldigt märklig kombination. Ja. Att det kan vara arbetsläger som är mysigt, men det är det faktiskt. Mm.
Vi jobbar hårt, som Ranelid skulle ha sagt.
Hårt. I mitt hjärta.
Ja, och idag är det torsdag när ni lyssnar. Och det är då krimtorsdag. Det är avsnitt 149. Mm-hmm. Och idag ska vi smälla av ett tema som jag tror är ganska efterlängtat.
Mm, det verkar så.
Folk verkar vilja mer, ha mer av äcklet, snusket, mm, och det allra läskigaste.
Varför vill man,
ja,
det?
Men precis vad jag tänkte fråga dig. Varför vill man det?
Nej, men jag förstår ju. Jag dras, uh-huh, ju själv åt. Och du,
ja,
min vän, Dr. Pimple Popper over there.
Jo, det är sant. Men varför tycker man att det här är lite spännande?
Eller det lite kittlar, det är långt ifrån ens normala, det är lite så här skrämmande.
Men kan det vara också att man får den här informationen på liksom behörigt avstånd från det äckliga och läskiga?
Ja.
Alltså man behöver ju inte själv konfronteras,
nej,
med det.
Nej. Du kan skisa med öronen, mm, när vi pratar.
Ja, men jag tänker, ja. Ja, det är i alla fall väldigt spännande. Alltså du dingar ju ut en sån här poll, eller vad kallar vi, mm, det? Alltså du efterlyste frågor.
På Instagram, ja.
Ja.
På temat.
Mm-hmm. Mm.
Fick vi frågor? Jag ska säga så här, jag har dem ju nu här på mitt papper.
Mm.
Så att du kommer helt enkelt få höra mig ställa alla frågor, så kan vi svara tillsammans.
Mm.
Men det fanns en fråga, ja, vi börjar med den.
Mm-hmm.
För den dök upp som varannan. Alltså varannan fråga var den här frågan. Och det är så himla roligt och, ja, signifikant.
Märkligt.
Och det var, samma fråga ställdes på 41 olika sätt. Men det de vill veta är, vad blir Anna Jinghede egentligen äcklad av? Vad är hennes bortre gräns? Finns det tillfälle? Alltså den samma fråga ställdes på 1000,
ja,
olika sätt.
Den kom i många olika liksom former.
Men man vill veta hur sjuk du egentligen är.
Ja, precis. Hur sjuk är hon i huvudet egentligen, den där människan? Men vad beror, alltså, har jag framställt mig själv som en person som är immun mot äckliga saker?
Jag tror inte att du har framställt dig så, men du har ju väldigt tydligt beskrivit din arbetssituation,
mm,
och den är ju mycket kopplad till död,
mm,
mask,
mm,
munhålor, förruttnelse,
blod
för, och, förkolning, ja. Blod och sånt som andra människor tycker är äckligt. Och du pratar alltid om det väldigt lugnt, sakligt och kliniskt. Och du verkar inte särskilt äcklad av det. Och du säger själv att du nästan blir lite kittlad av det.
Ja, men ja, faktiskt.
Och då kommer ju frågan, vad blir du äcklad av då? Ja, men inte det där, uppenbarligen.
Nej, men det är klart att jag också blir äcklad av saker. Alltså, för det första så tror jag så här, om man liksom kliver in i sin yrkesroll, då lär man sig ju till slut att hantera det här som man exponeras för väldigt ofta. Det biter ju liksom inte på en längre.
Nej.
Så är det ju för dig också. Mm. Men däremot, i mitt vanliga liv när jag inte jobbar, då skulle jag vilja hävda att jag kan vara ganska känslig för vissa saker. Till exempel så tycker jag det oerhört obehagligt med disktrasor. Lukten av disktrasa. Men sen har jag något litet så här OCD-relaterat till det här.
Mm-hmm.
Att jag ofta måste lukta på disktrasa.
Men så, återigen, du är ju inte frisk. Du vet att du är äcklad av, ändå ska du dit och tryna.
Ja, men det är som att jag någonstans vill liksom gradera. Hur hemskt luktar den här disktrasan egentligen? Ja, så att jag luktar på disktrasor och jag kan ibland konstatera att fy, fan vad den luktar illa. Alltså jag är jättenoga med att byta, ska man veta, ofta. Jag kan också vara känslig för gammal mat. Alltså surmjölk, ruttna. Alltså jag, ja, både hemma och på brottsplatser. Det händer ju att man kliver in i miljöer där liksom finns gammal rutten mat som ligger i karotter på diskbänken. Eller det kan jag tycka lite... Nej, men annars, jag vet inte. Alltså, när jag jobbade som tandläkare kunde jag tycka att det var lite vämjeligt. Om man kan uttrycka sig så.
Ja, du kan det.
Ja, när man fick exponeras för maginnehåll som kom upp liksom i munhålan. När man jobbade i munhålan.
Mm.
Man var helt enkelt inte riktigt beredd på det.
Så väl lite present?
Ja.
På en död person? Eller på en levande
person? Nej, en levande person.
Ja, det sipprar upp lite.
Det sipprar upp ibland, ja.
Du,
Nej, men på döda, nej, men alltså, det finns nog inget där som äcklar mig. Eller,
nej.
Faktiskt. Jag menar, ibland kan det ju lukta orimligt mycket. Alltså det kan lukta så starkt så att man liksom känner att, ja.
Jag har ju vid ett par tillfällen träffat dig när du kommer direkt från rättsmedicin.
Ja.
Och när du kliver in i bilen med en efterhängsen jävla doft som
den sätter sig.
Den slår till mina flimmerhår i näsan. Så man bara, ja men, och då har du typ duschat, bastat.
Ja, den sätter sig ju verkligen. Och jag tror så här, det är ju ingen som rimligen kan säga det här, det bekommer mig inte.
Vilken boké!
Vilken boké! Nej, men det är klart att alla berörs mer eller mindre av den här extremt fräna, intensiva stanken som ibland kan bli. Men man lär sig ju att förhålla sig. Sen kanske det ger, jag har inte jättebra luktsinne tror jag. Faktiskt.
Nej.
Det kanske hjälper lite.
Ja, men då har vi svarat på det.
Ja, då har vi rätt ut det. Vad skönt.
Fråga två kan du också svara på. Mm-hmm. Det har vi faktiskt svarat på ett helt avsnitt. Men du kanske har kortversionen. Mm-hmm. Hur går det till att stycka en kropp?
Oj, hur går det till att stycka en kropp?
Finns det liksom speciella metoder som alltid används?
Nej, men alltså så här... man kan ju, det förstår ju var och en att man kan stycka en kropp på olika sätt.
Mm.
Och det finns det också ett antal exempel på. Alltså ledstyckning, att man väljer ungefär som man styckar ett djur.
Mm.
Och man behöver att man styckar i liksom via leder där det är lätt att separera ben från bål till exempel. Men jag har också sett exempel på att man helt enkelt sågar rakt över de långa rörbenen med en fogsvans till exempel. Alltså jag tror så här att det handlar ju dels om kanske vilken, till viss del i alla fall vilken insikt du har om människans anatomi, tänker jag.
Mm.
Kanske också till viss del hur väl planerat det här är. Hur mycket du har förberett dig för att faktiskt stycka en människa.
För och ditt eget affektläge.
Affektläget, men också liksom vilket armamentarium du har.
Absolut. Ja. Ska du ta och beskriva det ordet lite närmare?
Vad du har för liksom instrument att tillgå för ändamålet.
Vad som ligger i verktygslådan.
Ja, precis. Så att, men här finns det finns liksom inga... Så här, du kan stycka en kropp på det här sättet. Det kan göras på flera olika sätt. och det kan se olika ut. Kort och gott.
Och vi fortsätter att hoppa mellan ämnena. Har man rätt att avsäga sitt uppdrag om du blir för illa berörd av det specifika fallet?
Ja, men rätt. Jag vet inte. Det finns väl inte beskrivet i någon FAP eller något policydokument. Men det handlar väl om, jag vet inte vad du säger, men jag tycker det handlar om att vara professionell. Om man känner att det här är ett case som jag inte bör ta av olika anledningar. Mm. Kanske för att man befinner sig i en kris av privata skäl eller man nyligen har exponerats för något liknande som har tagit på en, helt enkelt. Eller, ja, det kan ju finnas massor med skäl till det, men det är väl att vara professionell, att säga så här: hörni, kollegor, jag skulle uppskatta om ni, någon annan, tar just det här caset.
Och det beror nog på vad man har för funktion. Det går ju inte på att ingripande verksamheten.
Nej, men det funkar ju inte.
Nej, hörni, det här är för starkt för mig. Då har man ju ett problem. Men i andra situationer. Men jag skulle säga, precis som du. Jag har ju avsagt mig att spana på folk av den enkla att den här personen har jag gått i typ gymnasiet med. Det kommer inte funka. Eller, ja, så. Och det, jag skulle vilja se den personen i chefställning som bara, alltså då är man ju osmart.
Ja, men verkligen. Och det är väl ändå någon slags oskriven, den kanske till och med en skriven regel, att man måste ju verkligen försöka undvika alla former av jävssituationer. Ja. Så att är det någon anhörig eller någon man känner eller sådär, så ska man ju inte jobba för nära ett sånt ärende.
Vem gör rent i en lägenhet när en död person har hämtats av politi?
Är det en fråga som du känner att du kan dela med dig av din erfarenhet, Lena?
Ja, det kan jag göra. För att jag har upplevt det nyligen. Jag kan säga att det är de anhöriga. Politi kan hämta en kropp. Eller sjukvården. Mm-mm. Det är ingen större skillnad. Alltså om politi hämtar kan det ju vara så att det är en polisiär grej. Mm. Och då är det ingen som ska dit och städa förrän polisen tycker att det är klart.
Precis.
Men i det här fallet så ringde ganska tidigt ett försäkringsbolag till mig. Så försäkringsbolaget för liksom en bostadsrättsförening och säger att vi behöver komma in i lägenheten för att vi ska sanera vissa delar och ta bort vissa delar. Mm. Och då gör de det och bara det. Mm. Och sen så är det bara, nu är det ni. Och då kan man ju såklart, det finns ju firmer som man som anhörig och privatperson kan anlita. Som både rensar och städar och kastar och så vidare. Men det finns liksom inte en formell organisation som säger att vi tar vid.
Nej, men jag trodde nog att det ändå var ett ansvar som vilade ofta på en hyresvärd till exempel. För jag menar, säg att en person inte har anhöriga. Mm. Eller att det är i
för kommunen,
trapphus
skulle jag säga.
Eller någon annanstans.
Ja, då ska jag säga att då är det kommunen som får finansiera det. Liksom om det inte finns någon som driver liksom dödsbo, som inte är dödsboägare.
Nej, okej, jag förstår.
Men ska ju bli rent och fräscht och städas för de nya hyresgästerna.
Jo, jag kan förstå liksom principen så. Men det måste ju vara en fruktansvärt jobbig uppgift.
Eller som man inte måste, alltså så här är det, man vill ju inte heller skicka in några som ska städa ur förrän man har själv, man måste ju vara där och gå igenom allting, annars ryker ju allt. Man måste ju gå igenom alla prylar och liksom, vilka ska man skilja sig från och ska jag ta något minne och är det någon annan som skulle kunna tänka sig vilja ha något minne och sådär. Och då måste man ju exponera sig i den här lägenheten. Och för att man ska vilja det så måste man också ha varit där och typ spolat rent, tagit rätt på kylskåp, frysen, badrummet, sängen, disktrasorna. Så jag kan säga i mitt fall så var vi några stycken som helt enkelt satte på oss kemdräkt och mask och kavlade upp och gick in och bara gjorde det. Jag gick totalt in i jobbmode.
Jag tänkte just fråga, hade du hjälp av dina professionella erfarenheter?
Ja. När vi pratar om den här frågan, vad blir man äcklad av? Jag tycker att det är en väldigt distinkt skillnad om man är i tjänstemode eller inte. Tjänsten har man ju blivit spydd på, bajsad på, pissad på och sådär. Visst, det är inte fräscht, men det är inte så att det bekommer en så här skitmycket. Sen duschar man och sen är man på väg hem och så står man på tunnelbanan och så är det någon fyllskalle som spyr. Då kan jag ju bara...
Vad märkligt det där är.
Bara för att man inte har liksom den mentala
just det.
Rustningen för det.
Intressant.
Mänskliga psyket är intressant.
Mm, mycket.
Okej, den här frågan, ska vi se om den är på temat snuskigt, äckligt eller läskigt. Hur går det med boken, Anna? Hur kunde den frågan smyga sig in på det här jävla temat? Jag trodde vi var safe.
Vad har den med det här att göra?
Ja. Hur går det med boken, Anna?
Det går snuskigt långsamt framåt. Kan man säga så?
Men den kommer bli läskigt bra.
Verkligen. Kanske lite äcklig också.
Boom.
Eller?
Nu räcker det med frågor.
Ja, det gör det faktiskt.
På tal om läskigt, vad är det läskigaste som du har varit med om i tjänsten?
Läskigaste? Mm.
Scary. You're alltså, scary
då,
day.
Då tänker jag så här, situationer som har gjort mig rädd, typ.
Ja.
Eller?
Ja, ja rimligtvis.
Nej, men jag har ju nämnt den situationen tidigare i flera avsnitt, tror jag. Det var ju den här situationen när det var... Alltså jag jobbade i en fotbollskommendering och det blev upplopp i Örebro. Och C-supportrar höll på att slå ihjäl varandra, helt enkelt. Det haglade gatstenar på mig, över mig och mot allmänhet.
Det är få gånger man känner sig så liten som precis just då.
Det var som det närmaste jag kan relatera till att befinna mig i en krigssituation. Mm. Så det var helt fruktansvärt. Mm. Det var läskigt, verkligen. Du då, vad har du där?
Jag tänker på en händelse som är läskig bara för att jag inser hur nära det var att jag utsatte en kollega för en väldigt farlig situation. Alltså att jag utsatte kollegan av ren oaktsamhet. Vi befann oss alltså i ett parkeringshus och så kom in ett larm om att det hade varit ett beväpnat rån i området. Och att gärningspersonerna med synliga vapen hade flytt in i samma parkeringshus som vi befann oss i. Då går ju pulsen upp.
Shit,
Så att vi drar våra vapen via mantelrörelse så vi får kula i loppet som man säger. Mm. Och det enda som då är kvar för att ett skott ska gå iväg, det är att man trycker på avtryckaren.
Mm.
Då skjuter man helt enkelt. Så där springer vi med våra vapen i våra händer och liksom på ett väldigt bra sätt samarbetar. Och så får vi in, liksom, men de är på plan 3. Och då insåg vi, var är vi? Ja, vi är på plan 2. De är förmodligen rakt ovanför oss. Så då ska vi springa upp för en brandtrappa.
Den liksom, pulsen.
Ja, det var en bra puls. Och då pekar han på sitt öra. Då inser att han får inte in kommunikationen. Och då är det livsfarligt att gå upp om vi inte kan korrespondera och han inte hör radion.
Verkligen.
Så då ska jag böja mig ner och då sitter ju radioapparaten på höften lite bak så här. Och det är ganska svårt.
Själviga.
Då ska man liksom häkta av den där.
Ja, just det. Ställa in rätt kanal.
Så då ska jag böja mig ner och sen ska jag hjälpa honom. Mm. Och någonstans i det här så ser jag min egen hand med vapnet. Jag har vapnet i handen och jag har min mynning siktad rakt in på insida hans lår, typ i ljumsken. Inte så att det nuddar, men det är liksom åt det hållet.
Stressen.
Men jag håller den och samtidigt med vänstern så ska jag försöka klämma fast radioapparaten så att jag så.
Mm.
Och när jag bara ser, det är som att någon bara tar ett kort så här, klick. Ah, jag ser utifrån.
Liksom.
Så jag bara känner hur jag så här långsamt, du vet, drar min arm bakåt bort ungefär från, som att jag bara så här, jag gör det väldigt långsamt så kommer det inte hända någonting. Och sen så typ, jag vet inte om jag hölls där eller om jag bara håller den åt andra hållet. Medan jag då med vänstern fipplar radion. Och så springer vi upp och så vidare. Det här har jag aldrig berättat för honom. Eller för någon annan, men jag bara känner så här, fy fan alltså, tänk om jag, det är inte så att jag skulle helt plötsligt bara klämma av ett skott.
Nej.
Men tänk om jag hade typ ramlat eller blivit putt eller någonting som gjorde att ta ett skott åt rätt in i hans ljumska.
Vad
läskigt. Det är nog det läskigaste jag har varit med om. Och det har jag varit med om en del liksom, på pappret läskiga situationer. Men det där verkligen är en sån här grej som har förföljt mig. Fy fan alltså.
Ja, usch. Vilken hem.
Alltså. Och då går man tillbaka till den här stopp. Stanna till, tänk orientera, planera. Alltså, lugn bara. Två djupa andetag. Mm. Ta bort vapnet. Mm. Hjälp till med radion, nu kör vi.
Men det är likadant, vi stöter ju på ibland vapen på både på brottsplatser och ibland vapen som lämnas in till oss för undersökning. Och då blir ju ofta, då uppkommer ju liksom kravet på att de där ska plundras. Alltså de ska göras oskjutbara eller oladdade. Och det där är ett sånt där moment som hur mycket man än läser på, hur väl man än vet var säkringsfunktionen sitter, var mantelspärren sitter, efter allt det här, så blir det ändå alltid ett moment innan man gör det, där man verkligen så här, har jag uppfattat det här vapnet rätt nu? Gör jag rätt?
Har jag det riktat ifrån mig?
Ja, och har jag det riktat ifrån mig? Så jag brukar alltid ta med mig en kollega när jag ska göra det där. Bara för att försäkra mig om att jag gör rätt.
Ja.
Så man ska ha respekt för just vapen. Det är alltid otäckt liksom, att hantera.
Jag hade en kollega som alltid pratade högt med sig själv. När det skulle hanteras vapen.
Som för att liksom...
Jag vet inte, som en ytterligare säkerhetsåtgärd.
Ja, jag fattar.
Riktar ifrån mig, jag tar ut min magasin. Man bara hörde hur det liksom som mumlade.
Som en mantra liksom. Ja, intressant.
Okej, Hanna, hur ofta tvättar du din uniform?
Oj, det är en samvetsfråga.
Svara nu, för den är ju äcklig alltså.
Alltså jag önskar att jag skulle kunna säga efter varje gång jag har varit ute på jobb. Men nej, nej.
Var tvättar du den?
Jag tvättar den hemma.
I samma maskin som du tvättar dina lakan?
Ja. Ja.
Kör någon specialprogram efteråt?
Nej.
Alltså nu vet jag att många där hemma bara... Ew!
Ja, men vadå? Jag får ju ändå tänka att det måste ju rimligen bli rent i maskinen.
Ja, det är lite av maskinens usp.
Ja, jag menar det. Den är liksom känd för det.
Men jag vet inte fan ja, om jag hade byxat att tvätta... Det beror lite på om du har varit på något jävla sörpligt maskjobb.
Ja, men alltså nej, det åker in.
Du är så sjuk. Ja, jag kan säga, jag har inte haft på mig en uniform på många år. Så att, men absolut, den åkte med både en och två snurror innan den där tvättades.
Ja,
men jag tvättar faktiskt på stationen.
Men det beror ju helt enkelt på att man har ju inte hur många uniformer som helst.
Verkligen, framförallt så inte att, favorituniformer.
Nej, nej, men alltså jag har ju typ två uppsättningar. Mm. Om jag är ute på liksom jobb varje dag. Ibland kan det ju vara två jobb på en dag.
Ja.
Det är ju omöjligt att hinna liksom. Ja.
Vad hittar man för undangömt snusk på husrannsakningar? Oj.
Det måste ju du ha mycket på.
Oj.
Eller hur?
Ja, alltså om man går hem till tjackisar. Ursäkta mig, amfetaminister som de heter.
Mm.
Det centralstimulerande medlet amfetamin, liksom ecstasy faktiskt.
Mm.
Det gör ju något med sexdriven.
Ja. Det gör det ju.
Jävlar vad det pippas.
Absolut. Och,
och det finns ju alltid en Lattjo Lajban-låda.
Ja.
Jag kommer ihåg en... Fy fan, skratta. Jag kommer ihåg, man öppnar ju liksom alla lådor. Vi letar ju knark, helt enkelt. Om man öppnar en låda som man stänger den, då bara... Vad fan är det som du... Och innan man hittar... avstängningsknappen så bara, nej men den får ligga. Och sen så börjar jag säga, nej men det blir bisarrt att den ska ligga. Och så här, vi måste ju få stopp på det. Vrider man, eller trycker man, eller drar man? Och så står man där.
Gud. Jag kommer ihåg när vi skulle göra husis när jag jobbade på ordningen. Då var, det var hemma hos ett par, också amfetaminister.
Mm.
De hade alltså spelat in sig själva, eller tagit foton på sig själva i olika då sexställningar.
Mm.
Och inte bara det, det var, fanns hundar involverat här. Som hade tagits bilder på. Och det här var precis i eran när de här fräsiga digitala fotoramarna hade kommit.
Som liksom bytte.
Så du kan koppla då som ett bildspel liksom till den här fotoramen. Och den här då, den gick på liksom...
Den matar på.
Den matar på. Hela tiden, kontinuerligt. Så man fick sig då, vare sig man ville eller inte, några exponeringar där. Åh jävlar, det var den där jag ska inte titta på. Det vill jag inte se. Det vill jag inte ha på min natt.
Man blir, jag ska säga att jag snudd på immun för snusk. Just snusk. Jag har ju berättat om när jag försökte leta i botten på en TV, tom tv-kartong.
Ja.
Och fastna med handen i en lös vagina. Så.
Just det, just det.
Men alltså, det är, man har hittat allt snusk. Allt snusk som går att uppbringa. Men, och också så här hemmasnickrade olika konstellationer.
Som man gadgets,
står, man står och tittar på den och sen så ser man, vet, två kollegor som står och tittar och bara, vad är det, ska man... Aha! Nej! Så!
Ja, men alltså, det är väl med snusk som med äckel, liksom. Ja. Att man blir lite immun. Alltså, det biter liksom inte på en till slut.
Nej.
Faktiskt, för man har sett så mycket konstigt.
Men det är också lite jobbigt att sitta med i förhör med dem sen.
Ja, det har ju, det slipper ju jag. Ja. Ja, det kan jag tänka mig.
Finns det DNA i snor?
Ja, För tusan.
Varför det?
Ja, men snor utsöndras ju från nässlemhinnan. Mm. Och i nässlemhinnan finns det celler som följer med snoret. Helt ja. Enkelt.
Det här är en rolig fråga. Den är delad i två.
Mm-hmm.
Har över min döda kropp i nuvarande format ett slut eller är det början på något nytt och större? Nej, förlåt, jag missade temat. Vad är det vidrigaste ni mött? Det är en jävla gir här.
Verkligen.
Jag tyckte första frågan var intressant.
Ja.
Får vi svara på den?
Men det tycker jag väl.
För vi har ju redan svarat på det vidrigaste liksom.
Mm.
Finns det ett slut på över min döda kropp eller är det början på något nytt? Det kan ju faktiskt gå under epitetet läskigt. Hellre läskigt än snuskigt. Känner jag så att om vi ska levla åt något håll.
Definitivt. Definitivt. Nej, men alltså, det är ju en jättesvår fråga. Allt har väl ett slut.
Ja.
Så är det ju.
Ja,
men
verkligen.
Det är ju inte så att vi ser ett slut idag.
Nej, det vore deppigt.
Ja, verkligen.
Nej, men alltså, och det här har vi ju sagt, och vi har ju haft lite roligt åt oss själva. Vi var ju rätt mycket novis i början. Vi kunde absolut ingenting om någonting.
Nej.
Och det hörs ju. De första avsnitten går knappt att lyssna på.
Det är plågsamt.
Men då trodde vi att vi skulle komma upp i 10, kanske 15 avsnitt.
Mm.
Vi liksom delade upp det. Ett juridikavsnitt, ett kriminaltekniskt avsnitt, ett spaningsavsnitt. Och sen så bara med skohorn kanske vi kan få ett helt avsnitt om knark.
Ja.
Och sen, klipp till när Anna sitter aroused och pratar om en bloddroppe i 90 minuter.
Ja, men vi hade ju också som någon slags golden standard, höll jag på att säga. Vi hade någon princip där i början. Att, alltså förutsättningen är ju att någon vill lyssna på podden.
Absolut.
Annars kommer vi ju inte hålla på.
Nej.
Men som det känns nu, alltså, tänk om vi, vem vet? Vi kanske sitter där på långvården. 93 år gamla och...
Välkomna till Kriva. Det är avsnitt 6423.
Idag ska vi prata om... Ja, vad kan det bli?
Vad kan det bli?
Vad har vi kvar på listan?
Lösgom.
Ja.
Vad har vi på lösgom?
Vad har vi på lösgom?
Vi vet inte. Vi ser inget slut nu. Vi har massa ämnen kvar. Och varje gång vi väljer ett nytt ämne så kommer vi på två till.
Mm.
Ni underbara lyssnare föder ju oss också med nya infallsvinklar och ämnen.
Gud, ja.
Och nya lyssnare hittar till oss. Sen får vi se om vi ynglar av oss ytterligare. Att det blir att över min döda kropp, Ljungdahl och Ginghede, blir någonting annat också. Mm. Eller byter skepnad.
Så kan det bli.
Who the fuck knows?
Who knows? Men också det här, vad är det vidrigaste? För det är lite annat än det snuskigaste egentligen. Ja. Men det är jättesvårt. Alltså jag tycker ju, de gånger man har jobbat med barnpornografiärenden till exempel... Och varit hemma hos de här misstänkta och gjort husisar och tagit filmer och datorer och annat. Alltså det är ju verkligen vidrigt. Men annars, så jag har jobbat med några ärenden där kroppar har legat. Alltså man har legat avliden ganska länge i en bostad. Och där det också finns djur som alltså inte har fått mat på länge. Och som till slut faktiskt börjar äta på.
Äta på hus och matte.
Hus och matte. Det är ju faktiskt ganska, ja...
Men för mig är det lätt svar. Nej, men barn och djur. Barn och djur som är involverade i där någon utsätter dem för något.
Ja.
Alltså det är det vidrigaste. Det är varenda process i ens kropp tycker att det är det vidrigaste. Nu blir det ett hopp här.
Mm-hmm.
Bajsar man på sig när man dör? Förlåt, men det är ju det här temat. Jag kör här nu bara.
Ja, det är bra.
Ja.
Det är, håll inte igen för Guds skull. Det är...
Nej, gör man det när man dör?
Pumpa på bara.
Håller man igen när man dör? Eller låter man det bara hända?
Jag tycker det tar för lång tid nu innan jag svarar.
Men svara för fan.
Alltså, man kan göra det. Men det är inte obligat på något endaste sätt. Nej, men alltså det beror ju på hur du dör. Och om du har någonting i tarmen som vill ut.
Ja.
Så är det ju.
Men det kan absolut hända.
Det kan hända.
Jag skulle också vilja ge den informationen att det kan också hända även fast du inte dör.
Fast du... Ja, är det något du vill prata om i podden?
Nej, helst inte. Nej, men jag har ju pratat ganska mycket om hur hjärnan funkar och hur vårt kamp- och flyktsystem funkar.
Mm.
Och jag skulle vilja säga att när amygdalan blir skiträdd,
ja.
Jag sa det precis så, så kan det vara så att den bestämmer att nu är riktigt jävla farligt.
Mm.
Och du, min vän, du måste fly från platsen så snabbt du kan och så långt du kan.
Och du har inte tid att gå på toaletten just nu.
Framförallt så har du kanske inte kraft nog att bära på onödig vikt.
Mm.
Så amygdala trycker på flushsystemet och tänker helt enkelt töm task och tarm.
Mm, mm.
Ut med det. Ungefär som poliser och militär tänker innan strid. Jag går och stridspissar, säger man ju.
Mm.
Utifall att det blir något.
Mm, just det.
Och då gör kroppen det. Så det är inte helt ovanligt att personerna, de grips lite burdust.
Mm.
Att de kissar och bajsar på sig. Och då brukar man alltså säga att de gör det av rädsla. Och ja, det händer ju. Amygdala säger att du behöver förbereda för att springa. Töm ut det du inte behöver.
Mm.
Det är smart.
Och även vid akuta medicinska tillstånd kan det ske, såklart.
Mm-mm. Om någon har legat död väldigt länge, är kroppen svår att förflytta?
Om en kropp har legat död väldigt länge, då är det ju skelettdelar kvar. Det är ett skeletterat material då som du kan samla ihop med enkelhet.
Förlåt. Jag ser framför mig... Fy fan, det här är ett tecken på hur sjuk jag är. Jag ser framför mig att en sommarfest är slut och Gunilla går ut på gräsmattan och ska samla ihop det här trädgårdsplockepinnet. Du vet, ett plockepinn som du kan köpa på Biltema.
Okay.
Det är ju inte svårt.
Det är inte svårt är inte, alls.
Och det är inte svårare att skrapa ihop ett gäng skelettdelar än så.
Nej, men jag tror att frågeställaren här lever med föreställningen, liksom många andra, att kroppar lätt liksom går sönder och att en arm kan lossna och liksom de där grejerna. Och det är ju lite mytomspunnet det här. Alltså det ska ju mycket till för att en hel kroppsdel ska lossna. Du hänger ju oftast ihop liksom i
hudkostymen.
Ja, men på sen kan ju överhuden kan ju släppa.
Jag tänkte ju säga, riktigt äckliga sjölik. Ja, där kan du släppa lite grejer.
Ja, det kan släppa, absolut. Men det är ju sällan, eller jag skulle säga det är aldrig problem att få med sig en avliden.
Jag har vid ett tillfälle varit med när politi har fått ta med sig en del av linoleummattan.
Mm.
När kroppen har legat så länge så att den har liksom...
Den smälter ner
den
nästan.
Den smälter ner i mattan. Ja. Och då har man liksom skära upp en del av köksgolvet och få med sig. Men det är ju bara att...
Ja, men jag var på en brottsplats, det är inte jättelänge sedan. Där hade det varit varmt länge och individen hade legat ganska länge avliden. Det var helt odramatiskt på platsen, så att säga. Men den här människan hade legat död länge och liksom förruttnat. Och då släpper ju vätskor och en kroppsvävnad. Och i det här fallet då hade trängt igenom en soffa.
Mm.
Och genom hela resårmadrassen, alltså kuddarna, resårmadrassen, ner under och droppat ner på golvet och förstört golvet under. Det kan hända.
Jag vet precis hur det ser ut.
Mm, mm.
Ja.
Yeah.
Nu ska vi se här. Männen inom polisen, finns det creeps?
Det finns väl överallt.
Finns det äckliga män, tolkar jag frågan som, inom polisen?
Ja, men äckliga män, jag vet inte. Alltså, det finns väl douchebags i alla sektorer i samhället, tyvärr. Det måste jag säga. Men jag måste också i samma andetag säga att fy fasen vad mycket rekorddeliga killar ändå.
Jag håller helt med. Jag vet en av mina första julfester. Jag tror att jag jobbat i ett eller två år. Så var jag på julfest.
Mm-hmm.
Och så kommer en jävla sprätt och ställer sig bakom mig.
Ja.
I pilotglasögon och klackring.
Tackar. Han kanske hade velat bli stridspilot eller något istället.
Oklart.
Ja.
Så vänder han sig över mig och säger han så här, är du ny på jobbet? Nej, jag har jobbat här ett par år. Däremot så började du förra veckan, sa jag då. Och så säger han så här, jag vill vara nära dig ikväll. Det går ju under kategorin creeps. Var på Micke, snubben som jag alltid jobbar med, han vänder sig och bara, hörni grabbar, det smäller här borta snart.
Ja, han kunde se.
Det finns absolut creeps inom polisen, precis som överallt annat.
Ja, det är klart det gör.
Mm.
Så är det.
Jag vill tro att de blir färre och färre. Eller?
Ja, jag måste ärligt säga att jag har fasen inte stött på några egentligen, vad jag kan erinra mig i alla fall. Nej. Jag har väl varit förskonad.
Vad är det äckligaste ni har upplevt inuti en polisbil? Jag vet, får jag börja?
Ja, absolut.
Jag jobbade på en station där det var ymnigt förekommande med pranks.
Aha.
Practical jokes.
Ja.
Så att det gick i spin till slut.
Mm-hmm.
Jag tror till och med att chefen var tvungen att gå in och bara, hörni, nu får ni bara, för det här börjar eskalera. Då var det någon som hade tagit, förr fanns det, jag vet inte om det finns, men små tetrapack.
Aha, ungefär tre kanter liksom.
Nej, som ungefär gräddfil. 3 deciliters gräddfil, fast mjölk.
Okay.
Röd mjölk. Mm-hmm. Då var det någon som hade gömt en sån i en av radiobilarna. Och sen var det varmt och så blir det stått. Så det sprängdes 3 deciliter härskelmjölk. Det kan inte passa dig. Det var fan det äckligaste. Och då har jag upplevt en del kroppsvätska som sitter Men det var inte roligt, hörru.
Ja, men annars, alltså, man har ju åkt radiobil när den man ska omhänderta har både kissat och spytt och allt det där.
Men då rullar man ju in dem i filten. Precis.
Ja, så är det ju. Men däremot så hade vi en liten incident för ett tag sedan med ett avloppsläckage i garaget. Och det här tog sig in i vissa av bilarna. Så när vi skulle åka ut med bilen så känner vi allihopa som sitter i bilen, fy fasen vad det luktar illa.
Vem har magkärl?
Ja, men alltså det var riktigt, riktigt jobbigt. Ja. Så vi fick ju åka hela vägen med nedfällda rutor. Liksom. Och drog man igång fläkten, då blev det nästan, eller det blev en.
Man kanske skulle vänta innan ni kom ut i garaget.
Nej, men det hade tagit sig in liksom i bilens inre på något sätt. Det var riktigt, riktigt obehagligt.
Det är skönt att fläkta upp gamla fekalier i näsan.
Exakt. Kollegors fekalier.
Det är nästan ännu värre. Det här luktar Gunnar. Gunnar käkar fredagstacos. Det kan jag känna. Nej, Anna. Nu har det blivit så äckligt och smäckligt så att jag behöver gå på paus.
Let's do it. Välkomna tillbaka. Ni lyssnar till avsnitt 149 och idag kör vi en Q&A på temat äckligt, snuskigt och
läskigt.
Hur
är känslan när du är på väg in på en plats där du vet att någon är död och du snart ska få se någonting potentiellt äckligt? Hur är känslan precis när du kliver in i det? Vågar mig knappt fråga dig.
Nej, men för det första, jag förhåller mig inte till döden som någonting äckligt. Förhåller mig till döden som något naturligt, som en del av livet och som faktiskt ibland, ofta väldigt fridfull. Jag tycker inte att det är äckligt. Jag tänker inte på det så. Och dessutom, om jag kliver in på en sån plats, då är jag ju, törs man säga att man är förväntansfull eller lite...
Ja. Gör det.
Jo, men för att jag är ju där av en anledning. Ja. Min uppgift är att försöka förstå vad en människa eventuellt har utsatts för eller inte utsatts för. Så att jag har ju liksom, jag är snudd på exalterad att få hjälpa den här personen.
Man skulle kunna säga att du har ju bockat i alla fälten på mental förberedelse.
Ja, definitivt.
Och i ditt fall så vet du också att du kommer inte särskilt troligt stöta på något sinnesintryck, luktintryck, hörselintryck eller någonting annat som du inte tidigare har upplevt ett gäng med gånger. Nej. Och där har ju du nog svaret på varför din känsla, varför ditt affektläge inte går någonting annat än att du blir taggad på uppgiften.
Mm.
Du är som en hund precis innan man släpper den, när man ska börja spåra.
Ja, men faktiskt.
Cut me loose, cut me loose.
En bra jämförelse. Men själv då, när du jobbade...
Ja, inte alls lika.
Nej.
Jag kan säga så här, jag tyckte att de här lägenhetsundersökningarna, för det är då jag har kommit i kontakt med döda.
Mm.
Alltså när man åkte IGV, polisbil och åkte till platser där man trodde att någon hade dött.
Mm.
Och då är det ju ganska ofta att man träffar på en död person. Mm. Jag kanske har gjort det här... Vadå, sammanlagt 10-15 gånger?
Mm.
Jag har inget problem med lägenhetsundersökningar. Jag tycker till och med att de kan vara intressanta som fenomen.
Mm.
Jag tycker om det här långtgående, vad ska tänka på, titta i kylen, titta på posten. Mm. Så jag gillar det. Men, ska jag säga, den lilla mikrosekunden innan jag hittar kroppen.
Mm.
Känner man lukten, då vet man ju till 100% att man kommer hitta en kropp också.
Just det.
Det är lilla, lilla sekunden. Mm. Om jag har sökt igenom lägenheten när jag står vid badrummet och jag vet att den personen är här inne och jag håller på, då har jag ett sånt starkt, en flush av snudd på att det svartnar. Jag vet inte varför.
Men det vet du väl.
Nej, men det är någon form av affekt på slag. Mm. Men jag vet också på ett intellektuellt nivå att så fort jag har sett personen så kommer det vara som bortblåst.
Ja.
Jag har aldrig någonsin liksom börja kräkas eller åh gud, läskigt, utan det är bara så här, där är du. Och då har jag sett folk som har varit liksom bragda om livet, som har legat länge, legat kort, dött konstigt, hängt sig själv, så. Men det här lilla momentet innan är sån anspänning för mina synapser,
ja, men det är
så
att klart.
Det snudd på svartnar.
Det handlar ju om att du håller på och mobiliserar och förbereder dig för något som är okänt, egentligen.
Alltså, det är ju inte okänt.
Nej, men jag menar, så fort du kan visualisera eller få en bild, då kan också dina mentala processer liksom förbereda sig för den biten.
Sjukt intressant.
Det är inte så konstigt egentligen.
Jag kommer en gång jag var på en plats där jag trodde att jag kände personen. Så jag var tvungen att ringa min mamma och fråga så här, du, hon som passade mig när jag var liten, bodde hon i tvåan eller i fyran? För jag var liksom, är det hon? Och då var det ännu starkare.
Nu det fick förstår jag. Det
men sen när man väl så här, man bara, där hänger du. Då är du i work mode igen. Intressant.
Verkligen.
Vilka lik luktar värst? Det är mycket lik och lukt här alltså.
Vilka lik luktar värst? Alltså... Sjölik kan ju lukta ganska mycket. Men även om man har dött till följd av sjukdom faktiskt. Förgiftningstillstånd, infektioner.
Alltså infektioner luktar inte gott i levande form heller.
Nej, det gör det faktiskt inte. Men alltså det är ju, lik luktar ju i alla fall lik som har övergått i liksom biologisk nedbrytning. De luktar ju illa. Så är det ju. Och det är bara grader liksom av det där egentligen.
Det är så mycket annat som tycker jag som spelar in. Hur varmt det är, vad du själv har käkat till lunch.
Ja, alltså, om du har en bra dag eller inte, sovit bra eller inte. Alltså, det handlar återigen om dina mentala processer.
Hur tar man den inre temperaturen på en avliden person på brottsplatsen?
Precis som man tar den på en levande person hemma i sängen.
Öron, sån här dyr örondutt.
Ja, helst en rektal termometer.
Så om du...
Gud, det här är konstigt.
Ja, alltså jag har så svårt att visualisera. Då står du där, okej, då ska ni dra ner brallorna, vända upp röven och sen tar du den här, tar du en klick Indomin också och så tjoffa upp.
Just det här momentet brukar, om rättsläkaren kommer ut, brukar göra det här. Och annars så gör man upp om att, men gör det du. Eftersom det här är ju, nu är man ju liksom inne i kroppen.
Ja.
Och då är vi inne i liksom, gränslandet.
Ja.
Men i vissa delar av Sverige så gör kriminalteknikerna det. Helt enkelt för att det är så få rättsläkare och det är så långt till den här platsen. Och då hinner det ju gå 3-4 timmar kanske innan man kan ta den där temperaturen.
Där är liksom följdfrågan. Varför är det viktigt att ta en inre temp på kroppen på brottsplatsen? Om det nu är en brottsplats.
Det är ju viktigt att överhuvudtaget få en uppfattning om temperaturen både i miljön men också i kroppen, om kroppen är nydöd. Mm. Eftersom det kan ge en indikation om hur länge sedan det var den här individen dog.
Det är en del av utredningen helt enkelt.
Det är en del av liksom klarläggandet av det postmortala intervallet. Alltså tidpunkten för vilken individen avled.
Snyggt. Städar kriminaltekniker efter sig när de är klara på en brottsplats?
Både ja och nej, skulle jag säga.
Mm-hmm.
Man städar ju bort det material man själv har använt. Om vi har tejpat upp blodbilder till exempel, så brukar vi ta bort dem. Sen, jag menar, om vi använder kolpulver och penslar över en stor yta, då kommer vi ju inte städa aktivt så. Faktiskt, det gör vi inte. Men om frågeställaren undrar om man kommer leta efter städskrubben och ta fram dammsugaren och moppen, så är svaret nej, det gör vi inte.
Men man har ju också sett kriminaltekniker som de facto dammsuger.
Ja, men dammsugar kan vara bra i vissa situationer om man vill få med sig vissa typer av spår eller besudlingar som kan fångas upp helt enkelt i en dammsugarpåse. Eller, alltså det finns specialdammsugare för vissa ändamål. Så
har
kan
ni
man säga.
Såna?
NFC har såna, så vi kan ordna såna.
För det var nog den som kom ut till skräckhuset.
Exakt.
Då kom NFC med sin snabeldrake.
Och där var det ju fråga om att samla upp narkotikarester.
Exakt.
Som inte fanns i jättestora mängder, helt enkelt.
Bra. Det kräks en hel del i polisserier och filmer. Händer i verkligheten?
Det kräks i polisserier. Ja, men alltså, det är ju fascinerande tycker jag hur man gestaltar ofta då detectives. Mm. Liksom. De De är först ute på någon crime scene. Det kanske ligger då en kropp som har legat avliden ett tag i en sommaridyll. Liksom. Och så har de något för näsan, någon liten servett då, som de har för näsan när de går fram till den här kroppen.
Eller tar sin penna och lyfter.
Ja, lyfter lite på ett klädesplagg eller vad det nu kan vara för någonting. Ja, men det är otroligt fascinerande. Då har man ju inte gjort sin läxa. Om man är mordutredare till att börja med, då har man ju erfarenhet av att faktiskt se döda människor.
Ja, och känna lukten av dem.
Och känna lukten.
Men har du kräkts någon gång liksom i samband med jobb?
Ja, alltså jag har kräkts vid ett tillfälle och då var det var precis sista veckan på min utbildning. Då stod vi på skjutbanan och då fick jag ett dödsbud där.
Vem fan ger någon ett dödsbud på skjutbanan? Ja, men så här,
vi hade paus och då kollade jag till min telefon och såg att jag hade missat så vet 20 samtal eller någonting. Okay. Och ringde ju då upp det senaste, för jag förstod ju att någonting måste ju ha hänt. Annars skulle inte de här två individerna ringa mig nu. Och då fick jag ett dödsbud, det var min bästa vän, min killkompis som hade omkommit tragiskt. Och då blev det en sån här, men du vet, akut fysiskt påslag. Det var som att både jag tappade luften och kräktes och föll ihop som en säckpotatis.
Som på film.
Som på film faktiskt. Ah. Verkligen. Men aldrig liksom sådär i tjänst, vad jag kan påminna mig. Har du gjort det?
Nej, inte mer dramatiskt än att jag försökte mörka min egen graviditet under de första veckorna. Där kollegorna tittade på mig och bara, fan vad du reagerar starkt. Så illa luktar väl inte. Jag stod och spydde i någon persons rabatt när vi gjorde husrannsakan.
Det måste ju vara oerhört svårt just i polisyrket att mörka en graviditet om man nu kräks mycket.
Ja. Ja, jag gjorde ju det.
Ja.
Nu ska vi se här. Har vi någon fråga kvar? När polisstudenter åker till Rättsmedicinalverket för att vara med på sån här, man klämmer och känner på döda.
Likvisning.
Kollar man upp innan så att inte någon av studenterna råkar vara släkt med någon av dem som ligger där?
Nej, det gör man inte av den enkla anledningen att man vet inte vilka kroppar som ligger just den dagen och som kan vara lämplig för en likvisning. Däremot så informerar man ju då om hur det här kommer gå till, och man informerar också om att om man nu känner obehag inför det här eller kanske till och med nyligen har drabbats familjärt av ett dödsfall till exempel, så uppmanar man ju att faktiskt så här kommunicera det. Så att det här blir en liksom pedagogiskt så optimal stund som möjligt. Man ska inte utsätta sig för alltså, något som man tycker är oerhört jobbigt. Det är inget mål. Liksom.
Har ni någon gång blivit utkallade på larm för att folk har haft sex på olämpliga ställen?
Nej, jag tror faktiskt inte det.
Nu lät det precis som kungen.
Har kungen varit på porrklubb?
Nej, jag tror faktiskt inte.
Nej, har du?
Ja.
Har du det? Berätta. Eller tål det inte podd?
Alltså, förlåt men det har ju gökats på jobbet. Även poliser har ju gökat på jobbet i polisbilar. Och
Jo.
Och råkat röva upp larmknappen, så sändknappen. Jo. Nej men absolut, och det vanligaste scenariot är att grannar ringer som de ska med tron om att någon håller på att bli ihjälslagen. Och så skyndar man sig dit och man står ring och så öppnar dörren och står två personer inmosade i ett varsitt duntäcke med håret på ändan. Och man ser ju på blicken. För att det skulle ju kunna vara att det har varit så att man försöker fejka, men det, blicken mot varandra, när den är svår att fejka.
Ja,
när de bara,
det går ju inte.
Förlåt.
Och det är ju ändå så här, det är ju något av det mest naturliga människan ägnar sig åt. Så det borde ju inte vara så himla, himla laddat egentligen.
Nej. Där och då försöker man ju bara lindra deras. Man bara, det är lugnt, men bara så ni vet. Ja. Så verkar det vara lyhört i huset. Ja. Så att, har du gjort?
Nej.
Ja. Men Anna, nu har vi pratat om en hel del läskigt, en hel del snuskigt, en hel del äckligt. Och då avslutar jag med den här frågan. Får ni någon form av återkoppling eller avlastning när ni har varit med om otäcka händelser på regelbunden basis?
Vilken bra fråga. Ja, det får vi. faktiskt. Mm. Numera får vi det. Jag har ju ganska nyligen jobbat med en, ja, men en, låt oss kalla den extraordinär händelse.
Det får man bra att säga. Ja. Flygolyckan i Örebro.
Precis. Och jag måste säga att jag känner en enorm stolthet över polisorganisationen faktiskt. För att jag har faktiskt aldrig tidigare varit med om att man så tydligt har visat hur viktigt man tycker det här är. Mm. Så jag har fått frågan från flera olika håll. Och jag har också fått möjlighet att närvara vid flera typer av samlingar och samtal. Så att idag tror jag att den här organisationen fungerar väldigt väl faktiskt. Man har lärt sig ganska mycket tror jag. Mm. Under de senaste kanske 10 åren eller något sånt. Vad är din erfarenhet?
Ja, men jag har blandad erfarenhet. Det är ju 21 år sedan jag gick på skolan. Och jag har ju varit med om en lång och bedrövlig period. Där egentligen någon chef stack in huvudet och bara, är det någon av er som behöver snacka om det där igår eller?
Ja.
Var på någon som sa såhär, men gud, varför skulle vi göra det?
Mm.
Det är inte så troligt att de andra skulle bara, jo, men jag skulle tycka att det var ganska skönt. Men även förr, skulle jag säga, har jag också upplevt riktigt bra. Men det har varit mer på personbasis.
Mm,
Nu tror jag att det är mer på en organisatorisk basis. Att det finns liksom ett system. Att man jobbar mer och mer aktivt.
Ja, men dels
att det inte är tur vilken chef som är på jobbet just idag.
Precis. Mm. Nej, men så är det ju. Dels så finns det ju en organisation idag. Mm. I alla polisregioner så finns den här resursen. Men sen vet jag att gruppchefer till exempel utbildas i kamratstöd.
Ja.
Vilket ju också är en jättebra funktion för att fånga upp det här som kanske liksom kommer direkt. Mm. Eller sådär. Ta tempen lite grann. Sen har jag varit med om när jag började jobba som tekniker, då förekom det faktiskt någon form av inställning att men ni som jobbar som tekniker, behöver ni verkligen?
För att ni är så luttrade?
Ni ser ju sånt här varje dag, mer eller mindre.
Det är så oinsatt tanke.
Men alltså, så att jag märker ju att kunskapen är betydligt högre idag. Och man förstår idag hur viktigt det är att tidigt fånga upp om man nu behöver. Man kanske till och med behöver professionell hjälp.
Visst. Nu är jag ju på andra sidan.
Mm.
Alltså, jag själv är utbildad att hålla emotionellt kriser och avlasta samtal. Och blir ibland inkallad i sådana händelser med både polisiär inblandning och inte. Så det är intressant att vara liksom på andra sidan.
Ja, men där tror jag också faktiskt att både polismyndigheten och säkert sjukvården och andra också har blivit duktiga på att utnyttja de samhälleliga resurser som finns. Inte bara de som finns internt.
Nej.
Och det är också jätteviktigt. Men du, vilka bra frågor.
Verkligen.
Ja. Och nu vet jag att du valde ju ut ett antal frågor. Det har ju kommit säkert lika många
lika
till.
Lika många till, men alla de var, vad tycker Anna är äckligt? Nej, jag skojar. Nej, men vi har många frågor kvar. Och framförallt så var det väldigt många som hade missuppfattat temat. Så att jag har helt enkelt sållat bort allting som inte gick under kategorin. Så vi skulle kunna ha 12 Q&A till. Men vi sipprar ut dem som vanligt då och då.
Mm.
Men nu lägger vi det här bakom oss, för att jag skulle vilja att du berättade för lyssnarna vad som hände på måndag.
Oj, oj, oj. På måndag kommer vi lansera krimpoddarnas krimpodd sommarspecial. Det blir följetong, mina vänner.
Mm. I dagarna 5, alltså måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag.
Mm.
Nästa vecka,
just
vecka 30, då kommer vi att köra en följetong. Vi kommer ha ett fall som vi kommer penetrera och diskutera och reflektera
kring.
Det kommer bli asroligt.
Ja, men det här, och det är ett väldigt intressant fall.
Ja, det, jag skulle säga att det
mycket
innehåller allt.
Mycket intressant. Och jag, alltså, du har ju jobbat, får man säga, röven av dig.
Ja, det är inte mycket kvar.
Nej, det är det inte. Du har researchat, du har besökt stadsarkiv, du har checkat mikrofilm, du har kopierat, rankat, fotograferat, skickat, skannat.
Alltså jag ska säga, det har varit jag. Jag har sänkt snittåldern med ungefär 5000 år. Det har varit jag, och sen har det varit så många svingulliga gamla gubbar. Vi har suttit i alla såna här institutioner, även Kungliga bibliotekets mikrofilmsal, är alltid liksom 100 meter under mark. Det luktar lite fuktig berggrund.
Alltså det här är som porr för mig.
Och när man går in så får man en vita tygvantar. Och sen så lämnar man in en lapp. Och sen kommer en man ut ur ett hål ur väggen.
Ja.
Med såna här flaskbottnar till glasögon. Nej, fan vad och levererar, läckert. Alltså boken jag fick.
Ja, jag har ju sett bilder.
Det var som att man bara öppnade och kände historiens vingslag bara fladdra till.
Med damm också.
Ja.
Rätt
och där har vi
suttit
liksom och fotostatkopierat.
Alltså, det här är så jädra mulligt alltså.
Det här är mull.
Det här med mikrofilm ändå. Jag ser...
Ljudet av när man snurrar på de här rattarna. Men det kommer bli sjukt kul att dra det här. Det är första gången vi gör det. Går det bra så kanske vi gör det nästa sommar igen.
Ja, definitivt.
Och tills dess?
Ja, men tills dess. Instagram. Ljungdahl och Jinghede.
Där skulle jag också vilja säga, under hela följetongen så kommer jag att pytsa ut bilder som jag har tagit.
Just det.
Och det fick jag ta i de här böckerna. Så jag kommer liksom sippra ut små bilder kopplat till följetongen längs hela veckan.
Det här är ju, alltså jädrar.
Det här är snuskigt.
Det här är snuskigt härligt.
Ja.
Ja, och ni kanske undrar också vad ni ska vända er om ni har tankar och frågor och synpunkter. Och då, mina vänner, så vill vi ju informera om vår nya hemsida. Och en ny e-postadress som lyder hej@ljungdahlochjinghede.se.
Och hemsidan är då kort och gott ljungdahlochjinghede.se. Kika på den, där finns det så jädra mycket gött.
Alltså det är så enkelt där.
Visst.
Slide in.
Ha det gött.
Ha det fint.
Hej. Hej.
Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.